Du lyssnar på Croissanger och kuriosa av Camilla Tillander Eng, uppläst av mig, Victoria Flodström.
Till Eva. Eksjö, maj 1961. Min käre, nu återstår endast veckor till vår stora dag. Snart får jag vila i din famn för alltid, som jag längtar. Jag hoppas att resan infriade dina förväntningar och att båtfärden avlöpte smidigt. Mor grälar på mig, säger att jag inte längre är att lita på i köket. Jag bränner kastrullerna och blandar fel i bunkarna. Hon påstår att mina tankar är på annat håll. Nog har hon rätt i det. Jag kan inte tänka på något annat än på dig. Kom och besök mig så snart du kommit hem. Din älskade. Oktober. 1. Nere på Skelegatan breder oktoberpölarna ut sig. Regnet som skvalar från den gråtunga himlen löser upp vägdamm, halvmultnade höstlöv och kvarlämnad hundskit och bildar en brunvattnig sörja på trottoaren. Solen kommer knappast att visa sig idag och dunklet ute går ton i ton med mitt inre som är målat i alla tänkbara nyanser av mörker. Med pannan pressad mot vardagsrumsfönstret betraktar jag två figurer som stiger ut ur vår port där nere på gatan. Den första är lång, bredaxlad och barhuvad. Han bär på en tungt packad axelremsväska och hukar i regnet. Den andra är ung och gänglig. Han har luvan uppdragen på sin mörkblåa jacka, opraktiska vita sneakers på fötterna och en Adidas-ryggsäck slängd över axeln. Båda baxar två stora resväskor vardera ut på trottoaren och fram mot en minibuss från Taxi Stockholm som står och väntar. När de närmar sig taxin kliver chauffören ut ur bilen och tillsammans hjälps de åt att lyfta in väskorna i minibussens bagageutrymme. Chauffören slår sedan igen bakdörrarna och småspringer runt bilen för att öppna skjutdörren till passagerarsätena innan han åter hoppar in på förarplatsen. Den gängliga gestalten vänder sig om och tittar upp mot fönstret på tredje våningen där jag står. Jag ser hans pojkansikte som en ljus prick mot den mörka luvan när han höjer handen och vinkar till mig. Jag hinner inte vinka tillbaka innan han har försvunnit in i baksätet utan blir stående med min hand hängande i luften. Den långa kliver in i bilen utan att vända sig om. Minibussen blinkar för att svänga ut. I den första minimala lucka som uppstår i morgontrafiken pressar den sig ut i körfältet och gasar neråt gatan. Jag följer bakljusen med blicken tills taxin försvinner utom synhåll. Så är de borta. De har lämnat mig. Två. Runt mig ekar lägenheten tom. En lång stund står jag kvar med pannan tryckt mot den svala fönsterrutan. Det kalla glaset får tankarna att krympa tillbaka in i huvudet i en storlek som inte hotar att spränga det i bitar. Jag sluter ögonen och andas. Blundar och väntar. Till slut sliter jag mig från fönstret och går ut i köket. På bordet står resterna efter den sista måltiden kvar. En hastigt intagen frukost vid det minimala matbordet i vårt trånga kök. Rispuffar och mjölkfläckar där Walter satt. Rostbrödsmulor och kaffemugg med sorgkant på Joakims plats. Vid min stol, tomt. Jag klarade inte av att få i mig någonting, utan sa att jag skulle äta i lugn och ro när de hade åkt. Vid det här laget har jag insett att frukost är otänkbart nu också. Så jag slår av kaffebryggaren, ställer in mjölken i kylskåpet, plockar in porslinet och besticken i diskmaskinen och tar upp disktrasan och blöter den. Men just som jag ska börja torka upp mjölkfläckarna och brödsmulorna faller jag plötsligt i gråt. I 14 år har jag inte gjort annat än att tjata på min familj om fläckar och smulor. Och nu när jag stirrar på de sista jag kommer att behöva torka upp efter dem på länge, då brister det och de tårar jag har hållit inne i veckor strömmar ner för mina kinder. Hur kan de bara åka ifrån mig? Jag fattar inte. Visserligen sa jag själv att jag inte hade orken att följa med när Joakim berättade om uppdraget han blivit erbjuden. Tanken på att lämna vår lägenhet.